Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkomna till en lite tilltuffsad timme med inte din morsa. Eller vi vet inte, det kan bli 7 timmar också, men runt en timme.
Vi håller fanen högt för att komma i mål.
Vi är lite försenade.
Ja, vi är försenade, ja,
kan vi säga.
Och, av naturliga skäl.
Det är mitt fel.
Nej, det är Foodoras fel.
Jag bara, det är så jobbigt, för du vet vem av mina söner som är besatt av att ringa hem middagar. Mm. Han bara, skitbra, sue them typ. Jag bara såhär, ah, då kan jag ju få fri Foodora resten av mitt liv. Jag säger, nej, vi ska aldrig mer köpa Foodora. Med deras slavliknande tillstånd och anställningsvillkor. Ja, intressant att jag har varit med om min första riktiga bilolycka.
Ja, nej, men det är så sjukt, för att vi skulle ju ha möte med vår poddagentur, eller vad man ska säga, med Allermedia. Mm. Och vi skulle vara på plats 11:00. Precis innan du skulle hoppa på moppen så hördes ju vi, och du sa, jag är där om typ 10:00. Ja, perfekt, så jag är också där om 10:00 och har parkerat och sådär. Och så kom jag in på Allermedia och Isabella säger, ja, men hon är lite sen, va? Ja, jo, men det är hon ju alltid, som ni vet. Och där sitter vi.
Det är du med.
Det gör jag med. Jag sa också till henne så här, att det fina med Ann, för min del, det är att jag alltid framstår som att jag är så uppstyrd. Men jag var ju faktiskt också sen in. Hon bara, jo, jo, tack, jag vet. Men det är liksom en fördel med dig. Och det, så är det ju. Jag tror att det är många som tycker att det är en extra krydda, så att säga, i vänskapen till dig. Att de får känna sig som uppstyrda. Och att deras eventuella neuropsykiatriska funktionsvariationer framstår som så obetydliga jämfört.
Men det där är lustigt, för jag känner mig också uppstyrd ganska ofta med dig när vi ska möten och så här. Jag bara, om 5 minuter är möte, du har missat möte. Så att vi kanske matchar varandra ändå. Men det är ju skönt att känna sig uppstyrd. Man har liksom lite olika roller med olika människor som kan vara helt väsensskilda. Alltså på ett bizarrt sätt. Att det är så som man är med den ena, har man en helt annan roll med en annan. Jag tycker det är lustigt att man bara säger, acceptera det lite.
Ja, men jag ska också, ja, men vet du, jag ska säga dig, jag blev så himla glad. Min brorsa har ju läst jättemycket antropologi och han läste liksom, jag kommer inte ihåg exakt vilken antropolog det är som har gjort en studie, men om en stor sån ursprungsbefolkningsstam i någonstans i Sydamerika, men där man liksom har så här konstaterat apropå så här könsskillnader och liksom att så här, kvinnor då så här, påstås göra allt obetalt hemarbete och män då liksom påstås göra, och det gäller ju bara liksom i vår västerländska kultur, men det han konstaterade är att så här, människor i grupp eller alla djur som lever i flock kommer att liksom behöva ganska snabbt lista ut vilken roll du ska ha, vad är du bra på och vad är jag bra på? Och det är klart att det varierar beroende på vilka man är i med. Det är inte alltid att säga, ja men jag kan känna det också att så här, tillsammans med vissa människor får jag vara den som är så här stökig och ouppstyrd. Jag har ju många kompisar som jag brukar kalla för lite, liksom har lite mer autiststilen liksom. Och då framstår jag ju som att jag har liksom big time ADHD. Jag bara flyger runt med massa idéer och massa så här visioner, och de är så här, får liksom strucka upp mig. Och med dig så känner jag ju nästan lite tvärtom, att jag är autisten i ditt liv.
Jag tycker det är så olika beroende på alltså läget också i familjen, eller är alla liksom på en bra plats, då kan man själv känna sig väldigt uppstyrd, man håller på med sina lister och bla bla bla. Men är det någon som faller igenom lite, då faller det där ganska snabbt. Det är som att man är, precis som du säger, att man är liksom någon ursprungsfamilj, och är det någon som inte liksom spelar sin roll eller på något sätt mår dåligt eller faller ur rollen, då liksom hela byn börjar vackla ganska fort. Ja, intressant.
Men hur som helst. Vilken utläggning. Ja. Hur som helst så satt vi där i denna
foyer.
Och väntade och väntade. Och så började vi bli lite irriterade. För nu har hon ju för fan varit borta i 35 minuter. Hon sa ju att hon precis snart var där. Och liksom, sen när det går så här 40 minuter, då förbyts den där irritationen till faktiskt en sån där ilande oroskänsla. Att man bara, men det här är inte, nej men nu måste jag ringa. Det här är inte klokt. Alltså, vad håller hon på med? Jag försökte ringa, ingen svarar. Och då slår mig liksom tankarna så här, men tänk om det har hänt något. Och sen ringer ju du så här 10 minuter senare. Jag ligger i en ambulans, jag har blivit påkörd. Och liksom, bara skräckkänslan i hela rummet. Och liksom bara, världen bara försvinner. Alltså, fy fan för dem. Minuterna eller den halvtimmen innan vi fattade att du ändå var okej, liksom, att det var en eventuellt bruten arm och en liksom kanske en whiplash, men inte mer än så. Men fy fan vad jag höll på att gå sönder där, alltså. Ja, det var så jävla det var hemskt alltså.
Ja, men det är ju hemskt, för att så här, det första jag tänkte på var ju så här, jag måste ringa Sanna liksom, jag måste ringa och säga så här att jag ligger här på asfalten. Och det gick ju så snabbt, jag ska gå igenom lite hur det gick till, men det gick väldigt väldigt snabbt. Sen kom liksom polis, brandkår och ambulans där. Det tog typ så här, nej men ärligt talat typ 5 minuter, så var det bara miu, miu. Och jag måste, sa det till den killen som kom fram till mig först, en man i 40-årsåldern typ, så varm och gullig. Jag bara, kan du hjälpa mig att ringa till Sanna typ? Han bara, nej du ska inte ringa någon, du ska inte röra dig innan någon har kollat din liksom nacke och din arm. Jag bara såhär, du måste ringa Sanna typ. Men konstigt är att man liksom, man känner så här, det är samma sak om du skulle säga att du skulle komma, så kommer du inte. Man vet ju inom liksom rimlighetens gränser vad man får göra, men inte längre än liksom den akademiska 20:an som vi kanske har då.
Nej men verkligen.
Och jag bara tänkte på det hela tiden, att så här, inte att man liksom kanske har brutit nacke, utan så här, man måste ringa sin bästie. Det är ganska intressant. Och på vägen hem, jag bara såhär, nej men jag tar tunnelbanan hem. Mattias bara, nej men nu är det så konstigt. Jag bara, jag måste köpa glass till Bobo, han är sjuk. Medberoende en mass. Liksom.
Ah, herregud. Det första som kommer till dig är att du måste tänka på andra människor.
Ja, hur som helst, jag åkte där. Och så jag har ju åkt på Kungsgatan massa gånger, för vi har ju poddat där, både jag och Anita och du och jag. Så här, jag tycker man har ganska bra koll på Kungsgatan. Så man är tonåring, det är liksom en gata man alltid kommer tillbaka till. Och hur galet det är där med liksom all trafik och hur man försöker liksom ta sig förbi och åka i olika filer och bla bla bla. Så jag tyckte ändå att jag åkte liksom, ja men jag kanske åkte i 30. För det var lite, liksom var lite blött och så hade det regnat. Och jag hade för första gången sett på mig ett par långbyxor. Och jag hade typ kashmirtröja och regnjacka och bla bla bla.
Mm.
Och så bara nästan ner vid Stureplan där vi skulle ha vårt möte då. Och så liksom, det är någon bil som bara glider tillbaka lite så att man får lite öppen sikt åt vänster. För att jag åkte i högerfilen liksom. Då bara ser där Fodora moppebudet så här. Då ska han köra en U-sväng. Mm. Och jag bara, det är heldragen linje. Jag fattar att han ska, på den här en tiondels sekund, för att han kör en snabb gening. Det har man väl gjort själv någon gång. Det ska vi inte sticka under stol med.
Mm.
Jag försöker veja, jag försöker liksom, men allt sker inom loppet av en tiondels sekund. När man tänker så här, I can still do this. Jag kan fortfarande vinna över liksom systemet. Och sen bara, du vet, sån jävla smäll, moppe mot moppe.
Mm.
Puff. Han liksom åker rätt in, men så här, nu kändes det som att jag flög över. Jag kanske bara trillade lite åt sidan, men att man tar ju emot sig liksom med armen. Så hade jag en fet hjälm och sen italienska MC-hjälm som liksom tog i och sen gled av. Och sen var jag bara så här, du vet, nu när jag tänkte på det, när du sa att du blev orolig, tänkte så här, det är liksom hur mycket bilar som helst där. De bara åker. Det finns inget ställe där det är så mycket bilar. Liksom, det är aldrig ingen bil.
Mm.
Tänk om jag hade liksom ramlat åt andra hållet. Så här, då bara en liten räkmacka på marken. Men sen så bara låg jag där och tänkte, så här, vad händer nu? Och så kände jag min arm. Jag bara, nej men den är så smoked salmon. Och så kom det fram den mannen och så massa pelise som sprang omkring där som yra höns. Och så här, vem ringer? Ringer någon? Och han var så här, nu tar vi det lugnt. Ligg här nu. Är någon som har någonting under halsen? Du vet, så här, människor som bara dyker upp. Som att Gud har faktiskt sänt ner dem från himlen. Bara lite så här snabbt. Okej, okay, in Guardian Angel Bus. Okej, okay, där har vi Luffy Lelle typ. Han är stabil. Så här, whoop.
Ja.
Nej, men det slår liksom aldrig fel.
Nej, det är så fan,
de här peliserna var ju liksom, ja men verkligen yrast av hund. Ja men gullig så här. Och sen kom ambulansen och så här, världens gulligaste ambulansförare och sjuksköterska. Och jag var så här, ingen fara typ. De bara, jo, nu ska vi säga hur känns det? Jag bara, det känns bra, det är ingen fara typ. Men du, nu kan vi åka hem. De bara säger, nej, det ska vi inte göra. Och så kom man in och som vanlig typ, världens, ursäkta att det är så jävla ytlig, men ja, ännu en ung, råhet läkare. Alla George Clooney dyker in. Man säger, jag ska ta av en brallorna. Du vet, jag hade trosor som är kalsonger. Man vet inte, man kan liksom inte, man kan liksom inte definiera om det är små svarta stringkalsonger eller ett par trosor. Det där tror jag kvinnor aldrig kommer komma ifrån. Håriga ben, lite så här, ja men lite mutta hår. Ja men man säger, ni tänkte om med byxorna, kan inte bara få på med dem lite så här. Nej, det skulle jag inte för att ni skulle kolla så mycket.
Men det där var ju min mamma så här, stående. Alltså hon hade ju skräcken inför att liksom hamna på sjukhus alternativt svimma av någonstans och sen ha liksom på sig smutsiga trosor. Så oförsörjda trosor som är väldigt
blodig. Det här kommer rena som tur
var. Det ska rent, det ska vara propert och fräscht. Det ska man förvisso alltid ha. Men just att det ska liksom, det skulle vara anständigt. Man kan inte ha liksom ett par trasiga trosor. Det ligger något i det. Det kanske man liksom inte har börjat uppskatta eller tänka på förrän man har varit med om något sånt där som du nyss var då.
Ja, nej. Och jag tänkte när jag gjorde min magoperation, tänkte väl inte heller så himla mycket på det. Jag tänkte, jag får väl några sådana här landstingetrosor. Då glömde jag bort att det var privado. Där hade jag också några sådana här chockrosa spetsstringtrosor. Typ stringen i röva som bara... Han bara, kan du vända dig? Jag bara, ja... Vem bryr sig liksom? Såhär tjocka gubbar som bara går på stranden och tycker att de är råheta. Nej, det är inte vi kvinns.
Men du, det är ju någonting märkligt med tiden också. När man plötsligt får så här läkare som är yngre än en själv. jag gjorde en abort för några år sedan. Och jag fick då liksom inte göra den här snabba medicinska aborten som jag ville göra. För att det misstänktes att jag hade druvbörd. Vet du vad det är?
Just det, när det liksom ligger som lite så här, som små klasar utanför livmodern.
Nej, druvbörd är liksom när fostret eller när embryot börjar dela sig så här ohejdat. Så det blir liksom som nästan en så här tumörprocess liksom. Alltså embryocellerna.
Inga
bara,
femlingar utan.
Nej, utan det blir liksom så här, det blir någon typ av celldelning som går bananas. Och då får man jättehögt HCG heter det va? Som är liksom graviditetshormon.
Jag kommer ihåg det. Du var ju som att du var i 19:e månaden.
Jag vet. Det var liksom så obehagligt. Jag var så här, i 6:e veckan och hade liksom lika högt sådana hormonvärden som när man är liksom väldigt långt gången. Och jag mådde ju så fruktansvärt dåligt. Och då skulle jag ju då åka. Då skickade de mig till gynakuten. Där jag då träffade på en så här 30-årig nyutbildad jättesnygg gynkille som ska då göra ett vaginalt ultraljud. Nej men det är liksom för konstigt. Man är bara så här, då tänkte jag så mycket på det sjuka i att vara kvinna och liksom också det helt enormt fina att vi har fri sjukvård, men också att det är så jävla bizarrt vad man tvingas utstå som ondjur. Att säga, nu ska jag lägga mig här. Man ska bara vara helt bekväm med liksom sin kropp och sin fitta och liksom, ja, allt. Och så ska det vara liksom helt...
Allt, verkligen.
Ja, partiment allt ska man bara...
och bajs och blod och moderkakor.
Ja.
Och skit.
Ja. Och druvbördar.
Det bara kommer ut ur den. Hur kan allt detta komma ut ur den?
Ja, men det är märkligt. Ja, det är också en liten instick bara. Men jag fattar känslan. Snygg, ung, väldigt ung. Alltså, det är en betydande...
Otroligt ung. Jag bara tittade på honom och så här... Nej, men så blir man så här... varje gång när någon är så där snygg och ung och har en befattning som är så här way over your league, då blir man ju som en så här fnittrig 14-åring. Man bara, jag är kissnödig typ, lille herr doktor typ. Nej men jag vet inte, jag blir så här, jag vill flörta. Jag vill ha över honom i mitt stall. Jag vill inte att det ska vara för sent att jag ska gifta mig med en doktor. Jag vet inte, jag tror att det är så här... Det är kvar från den där tiden, den liksom traditionen att det fanns tre fina yrken. Det var typ så här, advokat, läkare, tandläkare och kanske läkare då, och lärare typ. Och ja. Polis. Ja, men du, magister. Polis har väl aldrig varit fint. Magistern, ja magistern. Ah, herregud, så att jag kom in där och... jag fick en sån nackkrage. För jag var såhär, nej men det är ingen fara. Han var såhär, vet du, vissa känner ingenting. När de är så adrenalinstinna. Och jag hade ju såhär 36 i temp. Jag var såhär halvdöd. Men ändå såhär, jag var så kall. Jag hade en liten, liten filt på mig. Jag bara, kom Sanna med duntäcke.
Ja.
Oh, så fick jag ligga där. Jag var så trött liksom. Den adrenalinet går ur kroppen. Man bara säger okej, skicka mig på hälsohem i 42 veckor. Och så slår mig alltid. Den enda gången jag verkligen vilar. Det är typ när jag är på hospitalet. När jag är nyförlöst. Ja. Eller när jag har gjort en operation. Jag bara säger, den enda gången jag känner mig avslappnad. Jag bara, låt mig vara kvar.
Det kanske är din nya metod. Att man, du bygger upp ett litet sjukhus. Där man får ta in för att kunna slappna av och meditera. Det är en hospitalmiljö.
Ja, konstigt. Men så gjorde jag alla de här. Jag gjorde typ 10 olika röntgen. Kota, hals, bäcken, nacke, bla bla bla. Och så kom man ut och bara, det är ingenting. Bara, det här är ju lite märkligt typ. Han bara, du måste ha... Vissa har ju lite hårdare skelett än andra. För mina kompisar på mig säger, hur kan du aldrig ha någon idrottsskada? Hur kan du aldrig ha krämpor? Hur kan du aldrig ha ont? Och så kommer jag ihåg när jag opererade min näsa som hade fått en smäll och gått av. Att jag var ju bara lokalbedövad. Men så man ligger som ett miffo och kan liksom inte prata. Men man känner ju, alltså man hör ju allting.
Ja, de filar och grejer där.
Ja, de bara, men det här, vad är grejen med den här näsan? Så här, hamra på, den går ju inte att få, liksom, den går ju inte att ta sönder. Så jag såg ut som så här elefantmannen i månader efteråt. Jag var ju så sönderslagen. Liksom.
När
så jag
var
kanske
det här?
Har ett väl, men jag var 24.
Men då hade du fått näsan knäckt?
Ja, men det fick jag i sexan.
Oj då.
Av en killkompis som liksom skulle hoppa ner från en ribbstol när jag skulle göra min enda typ våld på trampolin i livet. Helt helt meningslöst yrke och voltera. Och då skulle han säga, och då kom jag ihåg att jag sa så här, ingen hoppa ner nu, för nu ska jag göra en volt. Och då skulle nävla Micke ändå hoppa ner och puff. Och sen så fick mamma komma och hämta mig, och sen så efter typ två tydär, hon var så här, Anson, kolla på mig. Jag bara, vad är det? Hon bara, din näsa är väldigt sned. Och så åkte vi inte sjukhus. Det är för sent, du måste vända till Sonny, typ. Hennes näsa är färdigväxt.
Oj.
Ja. Så att du kanske är så att jag har ett väldigt hårt skelett. För att man tycker ändå att någonting litet faktiskt borde ha gått av.
Helt, det är också sjukt att ha så här fem barn. För att alltså, skelettet brukar ju lite grann dras ur när man både väntar barn och ammar. Att man liksom urkalkas lite. Helt jävla otroligt. Och gudarna ska veta att jag är... Ah, det var så skönt när du bara skickade det där... den här fina bilden på dig själv med din, ditt lilla skruvstäd.
Ja, det är väldigt svårt att andas i den. Jag bara, kan vi ta av den här nu?
Ja.
Bara, nej, det ska vi inte göra.
Lite klaustrofobiskt.
Det var jättesvårt.
Bara,
ja, men det tryckte liksom, de la mig som en padda. Jag bara, måste jag ligga som en padda? Det tryckte liksom mot andningssystemet, kändes det som. Men, och så var jag så kissnödig så jag fick omkring som Kalle Anka i mina så här kalsongtrosor. Mötte doktorn någon gång, jag bara, hej hej typ, hej hej. Nej, men, du vet Kalle Anka, jag var så här, ska jag gå omkring här bara i trosor och tröja? Åh, men det var bra. Sen åkte jag hem, jag tog faktiskt tunnelbanan hem. Det är helt irrationellt.
Nej, du är inte klok alltså. Men man blir ju väldigt irrationell när man går in i chock sådär. Jag kommer ihåg, jag har ju också varit med om en bilolycka en gång, och då körde jag in med min Ford rakt ner i sidan på en Volvo när jag skulle in i Klaratunneln. Och det var liksom det som hände med mig efter det, som jag tycker är såhär, jag vet inte om det här kommer drabba dig också, för det var liksom ingenting som jag upplevde direkt efter, utan det kom ganska långt senare. Men det är den här tillitsbristen till andra chaufförer, alltså till andra bilförare. Att så här, jag vet ju vad jag gör med min bil, men man kan ju för fan inte veta vad andra människor ska hitta på. Alltså de kan vara packade, de kan vara fulla, de kan liksom vara jättestressade, och de kan framförallt bara råka göra fel. Och det tyckte jag, alltså där följde någon slags existentiell bilåkarkris för mig, att så här, nej, jag vågar inte köra om den där jäveln, han kanske kommer göra en usväng nu och så här. Så att jag blev så himla mycket mer försiktig. Men jag minns också att jag blev helt irrationell, för det var jag och, du vet, Anna Udovic, vår gamla journalistkollega. Vi var på väg med vår bil från Garbo Reportage till en utförsäljning på typ så här Back, kommer du ihåg det gamla märket? Jättefina kläder, det finns inte längre.
De
var så snygga, och det var så här, det är utförsäljning, kasta in i bilen, vi åker och vi drar. Och vi gjorde det. Och min bil blev alltså totalkvaddad. Och jag var dessutom gravid med Lo.
Va?
Ja, och jag var så här, klev ur den där bilen och bara, fan. Alltså, vi var ju som chock. Så vi gjorde också det irrationella att vi bara hade siktet inställt på Back. Så vi gick dit. Och shoppade. Och sen efteråt bara, så jag bara, men jag måste ju åka in och göra ett ultraljud. Vad håller jag på med? Alltså det är så illa att man...
Jag hade ju verkligen behövt... för lite typ retrasor.
Ja. Nej, men jätteknäppt. Och Anna och jag vill prata om det efteråt. Bara, hur fan tänkte vi? Det här är så knäppt.
Chocken.
Ja, men du vet, man blir jättekonstig i chock. Och man vill också bara typ låtsas som att inget har hänt. Alltså så här, vi har en plan. Det är dit vi ska. Och man bara känner att man har sånt adrenalinpåslag. Och ändå kan man inte fatta rationella beslut. För att det är liksom en del av hjärnan som bara så här, fattar massa självständiga beslut. Väldigt konstigt alltså. Så vi får se här i dagarna. Var inte
precis. Kommer raka av med håret som Britney och typ lämna alla. Nej, men vi måste tillbaka till Britney igen.
Ja, men det måste
följetong. Jag blev så himla glad. Ska vi lyssna lite på hennes nya låt med Elton John? Elton, man måste ge honom då, han plockar upp kvinns.
De unga brudarna, ja det gör han.
Ja,
man måste ge honom
inte han som
liksom...
mixar. Men...
ja men Dua Lipa.
Elton i topé bara, okej. Okay. Vem kan nu plocka upp? Nej men Alla hans låtar håller ju och är liksom helt briljanta. Och med lite nouveau-touch så blir de ju helt omotståndliga. Jag är typ besatt av alla hans låtar.
Jag håller med. Jag älskar honom.
Ja, men det kändes ändå kul tycker jag. För det var länge sedan hon kom med något nytt av förklarliga anledningar.
Verkligen.
Men sen,
men sen har det ju hänt lite annat. Och det som tyvärr då lite grann överskuggade det här fantastiska låtsläppet. Det var ju att hon plötsligt i någon slags vredesmod stängde ner sitt Instagramkonto. Detta konto som har liksom både roat,
som fyller oss med,
som fyller oss med så mycket förundran över mänsklighetens liv och lidande. Det är ju det som är så knäppt med Britney, för att oavsett om hon har en diagnos och har, alltså vilket hon troligtvis har, så har hon ju ändå rätten att få leva sitt eget liv och uttrycka sig precis som hon vill.
Hon har valt glädjen också, som hon säger. Hon har valt glädjen.
Mm, det har hon gjort. Och hon har liksom försökt återta sitt liv och uttrycka sig när hon inte har liksom strategiska personer kring henne som vill åt hennes stålar. Så blir ju hennes Instagramkonto liksom något som man kan beskriva som en blandning av en så här 11 år gammal My Little Pony älskare och en så här kåt 50-taggare. Så det är så märklig mix alltså. Nej, men det är jätteknasigt och jätteroligt, ja, och jättevackert och förundrande. Men hur som helst så stängde hon ner det.
Så kan jag också känna ibland. Ja, men sen när hon skulle gifta sig så kommer hennes ex och bryter sig in. Alltså snälla, låt kvinnan få dansa lite bara.
Ja, men framförallt så kom ju då inte hennes söner på bröllopet. Och hennes söner har nu offentligt då deklarerat att jag tycker inte att min mamma har tillräckliga mother skills eller något sånt där. Så de har ju valt att bo helt och hållet hos sin pappa, Kevin Federline.
Hur mår han nu? Är han hälsan själv eller är han kvar i snabbmatsträsket?
Det har ju gått upp och ner med hans vikt och hans hälsa var det verkligen. Men ingen kan väl ändå förvånas över det. För det måste ha varit en tuff tid för honom. Att ta hand om dessa pojkar och se till att de skyddas från omvärldens gamaktiga liksom, intresse för dem.
Jag tycker han verkar vara en fin man, måste jag säga, till hans
försvar.
Jag tycker
fan han också har burit den här bördan jävligt osjälviskt, och sen har han ju inte varit särskilt aktiv med att så här, använda sig utav henne för att nå egen framgång och sådär. Men hur som helst, det på något sätt så...
Nej, det är ju för att hon har cashat honom.
Ja, också, och det var ju Brittans då comeback på Instagram. Den skedde då igår, där hon öppnade upp kontot igen med ett offentligt brev som var då till sina söner.
Ska vi läsa lite ur det?
Hon skriver så här: I've tried my best at being the best person I can be. To be basically held hostage in homes under nurses and bullshit. I hope my kids one day understand my reasoning of my play in water revealing myself as any woman would being held under blankets and supervision under the conservatorship. Finally at 40, without the restraints of what my family did to me, I say to my son Jaden that I send all my love in the world to you every day for the rest of my life. My love for my children has no boundaries, and it deeply saddens me to know his outcry of saying I wasn't up to his expectations of a mother. And maybe one day we can meet face to face and talk about this openly. Maybe, dear child, you can explain to me why our family would do that to anyone. I helped your father, who hasn't had a job in 15 years. I assume it is easier for you guys not to have someone check on you to make sure you're doing your homework. I'm sure the standards of your dad smoking weed every day benefits your daily life at 15 and 16.
Oh, Jack.
To partake in a very cool generation. I completely understand your need to live with your father, as I had to play the perfect role for 15 years for absolutely nothing. I'm so happy I was able to carry 4 tours, judge X Factor, and way more. I did that for you. And Preston, I'm aware of your gift. I know you're a teacher in my whole life, and a dear child, I'm a teacher for you as well. It's horrible to see your dad be a hypocrite and say the media is horrible, yet he has you talking about personal matters to them. If you could pause for a second, remember where you came from. I hope you can look in the mirror and remember. You are my child and will always be. Sean Preston didn't speak. I send my love. Och så vidare och så vidare. Du hör ju.
Alltså, jag ska inte sticka under stol med att man några gånger i sitt liv har känt så här. Nu vill jag bara skrika ut hur jag tycker att jag har blivit
orättvist, liksom. Ja.
Precis. Ja, men utnyttjad. Det ska inte säga så. Men så här, dels är det så här, mammor blir mycket hårdare dömda av sina barn. Och särskilt av sina söner, tror jag. För en kompis till mig har haft verkligen mått jävligt dåligt. Och till slut så, efter många år, fick hon diagnosen ADHD och började medicinera. Och på något sätt, för henne gick det upp för henne hur... Ja, men hur mycket av hennes psykiska ohälsa som har påverkat hela familjen. När hon har liksom levt, sovit hela dagarna och fått utbrott och skrikit på pappan och bla bla bla. Hon har verkligen gjort en intervention med sig själv. Men döttrarna är bara så här, vi är så stolta över dig mamma. Vi är så glada att du mår bättre. Ja, det kanske inte alltid var bra. Så här, de är verkligen accepterande och så otroligt stöttande. Medan jag har hört att sönerna är så otroligt dömande mot mamman. Inte i det här fallet, jag vet inte hur det är. Men särskilt då med till exempel missbruk eller psykisk ohälsa. Eller liksom, man har träffat någon annan man som kanske inte har liksom passat sönerna och exmannen. Och som har varit så här regelrätta jävla douchebag. Så bara så här, vi vill inte vara med mamma. Vi vill inte ditten och datten. Hon är så och så. Typ så här, du vet den där minen så här. Att man äcklas av någon som inte alltid är 10 mamma points. Och det är det jag känner lite här också. Att så här, om man ser i backspegeln vem hon är och vad hon blev och varför. Så förstår man att det inte har varit särskilt lätt. Men jag tycker att det finns en snålhet mot kvinnor som liksom har haft psykisk ohälsa eller inte kunnat vara där hela tiden. Att som mamma måste du vara helt jävla felfri för att liksom på något sätt få kärlek. Och det kan jag själv se, tycker jag, liksom bland mina barn. Inte, det går väl så här att man ska väl göra sig fri och allting, men att det finns en så otrolig acceptans mot mitt ex, i alla fall har gjort innan de blev äldre, att så här, pappa sa, man bara, jaha, och då är det sanningen, att pappa sa att det var därför tog det slut hit och dit, jaha, att när en auktoritet säger det
när en manlig
förmyndarskap och pappa, ja, då är det sanning, då behöver man liksom inte ens göra research eller lyfta på en sten, för då är det så här, det var mammas fel. Det är väldigt lätt, som vi också har sagt i många poddar, det är kvinnornas fel, det är mammornas fel. Så jag förstår att till slut känner man bara så här, jag måste få någon form av rättvisa, jag måste berätta min historia. Och i det här fallet så kanske de inte vill prata med henne. Jag tycker att det är svårt. Jag skulle inte ha gjort så här, men jag kan förstå utifrån mitt mammahjärta att hon har gjort det.
Ja, kanske utifrån ditt kvinnohjärta, tänker jag. För att jag tänker ändå på bästa kompis Margita, som för övrigt hade världens finaste 60-årsfirande här i helgen. Ja,
ja, jag är så fin.
Fick jag.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag har den stora äran att dela bil hem med hennes son. Och hon har liksom guidat mig. Hon är liksom som en liten mammi för mig på något sätt. Vi kallar henne moster Margot, så hon är som någon slags liksom extra mamma för mig. Men hon har sagt det, nej.
With a twist.
Men hon har ändå sagt, hon har också jobbat som socionom på massor med, så här, med på olika typer av så här, LSS-boenden och alltså ungar som verkligen är stökiga. Liksom. Och hon har sagt det att när barn kommer med liksom besvikelser över ens oförmåga, så är det ens förälders, alltså det är förälderns plikt att bara sätta sig där och ta emot det. Och inte fördöma, inte bli förbannad, utan bara så här, yes, jag failade. Jag är så ledsen för att du har liksom lidit brist. Jag kunde inte bättre. Att man liksom bara måste ta det som förälder. Det är en del av föräldraskapet. Och sen är det klart att man kanske kan känna att det är orättvist, i synnerhet om man har, och jag tycker inte att jag kan koppla det bara till kön, att så här, söner generellt är mer dömande. Men däremot så tycker jag det handlar jättemycket om vilken familjekultur som har liksom präglat familjen. Så finns det liksom hos den andra, kanske friska föräldern då, en större acceptans och empati och förståelse, så är det klart att det spiller över på barnen. Mm. Kan man säga till sina barn liksom, om man är den friska, så här, men mamma gör inte det här med flit, hon är sjuk nu. Istället för att vara så här, hon är sånt jävla fuck up, alltså, nu ligger hon och deprimerad och hon är bara liksom till besvär och så vidare. Så det handlar jättemycket om liksom, hur vi dels har sett på psykisk ohälsa och beroende, att man så gärna vill gå in och fördöma, köra liksom hatstilen. Att liksom sätta sig på höga hästar och tycka att någon har liksom självvalt varit dålig och sådär. Så det kanske är troligt då i fallet Kevin Brittany. Att Kevin liksom har suttit och varit så här, dels okunnig om hennes då eventuella diagnoser. Och dels jävligt så här, trött på henne bara. Även fast han har...
Ja, det måste man ju kunna få vara.
Ja, det måste man väl kunna få vara. Men man kanske ändå... hade hjälpt sönerna genom att försöka liksom förklara att liksom det är ingenting som är riktat mot er personligen. Det är jättesorgligt, ni har lidit brist, ni har liksom inte fått det ni behövde av henne av massor med andra skäl också. Inte bara att hon har eventuella diagnoser. Vad fan, hon har ju liksom varit i det här förmyndarskapet och tvingas åka runt på massa... Alltså det är så konstigt deras liv. Och det är inte bara Britney som kan skyllas för det, utan alla och en var av oss som har hejat på och applåderat henne har ju någon typ av skyldighet i att de inte har fått en the perfect mother, så att säga.
Men jag tänker också att alla barn och tonåringar, tycker jag, kan visa väldigt mycket förståelse om man ger dem tid. Och det är ju det som man kanske ibland lider brist på. Nu är vi ju liksom ständigt 8 personer hemma. Ilons tjej som jag älskar, så glad när hon är här. Igår när jag kom hem, hon bara, jag har gjort salsiccia-pasta. Jag bara, du vet, jag gick ner och satte mig till ett dukat bord med färsk bröd och den godaste pastan. Jag var så här, som att det var första gången i mitt liv. Jag sa till Mattias, gud vad det är underbart att bli bjuden på mat. Han bara, ja men han lagar ju också mat. Men om det ska bli kanske lite svängare så är jag, så att säga. Och... men du vet ju alla, liksom, all forskning och ja, men all evidens är ju så här att tjejerna tar hand om sina mammor liksom, och sina pappor. Och det gör inte killarna. Och även om typ sonen bor i, liksom, geografiskt i samma stad som föräldrarna, så är det ändå dottern ofta som så här pendlar 20 mil för att hjälpa till. Och det här hoppas jag verkligen kommer förändras i och med alltså, den här generationen.
Det kan inte vara...
Annars är jag så fökt.
Ja, jag är fan fökt också. Men jag bara också känner så här, det måste ju... Jag tror inte det finns några så här biologiska förklaringar. Jag tror bara det handlar om liksom samhällelig fostran och vad som förväntas av. Och så att så här, kvinnor är fostrade till något slags kollektivt medberoende och sammanhållande länk liksom. Vilket är så skabbigt. Nej, jag hoppas verkligen... Alltså jag måste säga att jag tycker också att jag så här, har misslyckats. Jag kan känna också att så här, min mamma var ju väldigt mån om att vi skulle så här, ringa till släktingar. Skicka vykort. Du vet, skicka födelsedagskort till någon gammal tremänning som man inte visste vem det var. Och, nej, men nu har vår gamla granne Gun, liksom, nu är det begravning för henne. Det är klart att vi måste gå på den och sådär. Alltså hon fostrade oss, försökte göra det, till att visa liksom... omsorg om det lilla samhället liksom, som man har kring sig. Men alltså, min pappa, det är, jag tror inte han liksom... Nej, men vi hade på riktigt inte... Det, jag har aldrig hört honom uppmana mig att typ, skicka ett vykort till så här, min farmor eller så. Och jag måste säga att jag har blivit...
Nej, alltså,
det är någonting jag kan tänka på nu. Att så här, jag är ganska dålig på det. Om jag jämför med min egen mamma som var liksom så bra på det. Skicka något litet... tackkort, skicka någon liten blombukett, skicka någon liten liksom, alltid någon liten present. Så fort någon fyllde år så skulle det liksom grejas och domna. Så jag vet inte om det är något utdöende med vår generation också, att det är så här, folk har blivit mer individualister och ego, eller vad tror du?
Jag vet inte, jag tänkte på det när jag och Fi så här skickade, vi bara, nu ska vi peppa varandra den här veckan, och sen på morgonen så bara, du är bäst, vi ska ta över världen, bara lite så här morgon liksom sms, man bara, men gud, vad roligt, alltså man blev så uppiggad, bara, det ska jag göra mer, alltså jag tycker att jag kan vara ganska bra på det i perioder och så här peppa andra och vara gullig och skriva gulliga sms och sådär, men sen när vi var på Håkan. Så var det en ja, då var det jag och Josefin och Sandra, och sen så skulle en fjärde tjej som jag inte känner vara med. Och sen så blev hon sjuk och så satte sig på en Finlandsbåt från Finland. Det var så rolig bild. Hon bara, okej, skulle du vara på Håkan, sitta på Ålandsbåt för jag får inte flyga hem, hon är finlandssvensk. Och då när vi hade varit på Håkan och var upprymda och lyckliga och var lite deppiga för att Pigalle stängde klockan ett. Vi kom väl hem typ 1:45 och sådär. Då var det så här, okej, god natt. Du vet när man varit med om någonting så här känslobombastiskt. Man är liksom... inte riktigt klar förrän man är klar. Och vi var inte riktigt klara. Så var så här, okej. Sandra är svik in i sitt rum. Jag var så här, sov själv i något minsta enkelrum i svensk historia. Så jag var så här, jaha, ja, godnatt då. Typ som att man liksom var lite blåst på konfekten. Sålt smöret och tappat pengarna. Och så precis när jag kom in, det var så här, tja, det är Sandra. Annika har skickat upp en flaska champagne här. Jag bara, kommer. Då satt vi där och kollade ut över liksom Göteborgs inlopp, lyssnade på Håkan, checkade geléhallon och försökte få tag i någon typ öppen fastfoodställe och drack bubbel. Och då var det så här, gud, hoppas ni har kul, skål för kärleken, Håkan, vänskapen och livet typ. Då har hon liksom suttit och så här beställt.
Så jäkla fint, ja.
Och då kände jag så här, jag blev så lycklig, jag blev så här oproportionerligt lycklig, eller vi blev det alla tre. Vi var så här, Sandra sa det dagen efter, och just fint, så vi garvade så mycket när du tog upp luren, så bara, hej, vi har fått, jag kommer! Jag var så på.
Du hann inte ens liksom svara klart.
Nej, jag har till tjej och sova själv också. Så ja. Och då tänkte jag så här, nej, för någon som verkar vara mästare på det tycker jag också är såklart världens mest perfekta människa, Emma Hamberg.
Ja, kan tänka med det.
Ja, och det är så här, det är presenter och det är hiten och dejtande blombud. Och så känner jag så här, jag har varit mycket mer så.
Men jag tycker du är så. Jag måste säga att du är bra på det. Ja, men det är liksom, du har ju förmildrande omständigheter. Alltså hela tiden, för att du har så många att ta hand om. Men jag känner att det är så att säga ett mål för mig. Att bli lite mer som min mamma. Min mamma hade också ett presentskåp. Du vet, ett skåp som hon bara fyllde med saker som hon kunde ge bort. Så åh gud, jag såg en jättefin sak. Den kan jag ge till någon sen, oklart vem. Men det är alltid någon som behöver present. Hon var liksom fan mästare på det. Blombuketter och liksom hemkokta sylter som hon gav till någon fröken och till någon lärare. Men hon var liksom så jävla mycket mer generös och omtänksam. Men man ska också veta att sånt tar extremt mycket tid.
Ja gud ja, jag tror man hade mer sån tid.
Ja, men det är liksom en halvtidsjobb att ägna sig åt att så här, peppa sin omgivning med gulliga gåvor och så här, att nörsa dem man tycker om i liksom the bigger picture, inte bara sina absolut närmsta.
Nej, men jag tror också att man är så här, man är också lite bortskämd. Jag tänker så här, jag är en ganska ny liksom bekantskap till mig. Jag hade en kostym på mig, hon tyckte den var så himla himla fin. Hon var så här, ja, men det är den snyggaste kostym jag sett. Och så fick hon den när hon bor i Skåne när hon kom hit. Och vet, hon var så glad. Hon började nästan gråta för jag hade liksom lagt den i en liten påse eller någonting. För jag är inte så bra på att slå in. Det ska gudarna veta. Och då så blev hon så otroligt, otroligt glad. Så att jag var så här, så sa jag till henne, men vadå, får du aldrig några presenter? Hon bara, nej, det får jag. Jag är inte så bortskämd med det. Och så tänkte jag, det får ju egentligen... Det får ju jag av mina vänner, men kanske inte liksom av min man. Eller liksom, så här, det är klart att jag får det ibland. Och sen är ju bra på små presenter. Och det är de ju allihopa. Jag hittade det här pärlhalsbandet från Elon häromdagen. Och de skriver så gulliga sms. Och liksom, Elon skrev så gulligt häromdagen. Han bara, hur än har varit, har du aldrig liksom varit en suris? Du har aldrig så här, satt dit någon. Eller du är den starkaste jag vet, älskar mig i världen. Och så jag känner mig verkligen älskad och respekterad. Det är väl det där med tiden. Att ibland så blir jag bara så, okej, jag orkar inte mer nu. Så här, hej då, du kan gå ner på ditt rum. Din apa, orangutang. Så här, gå ner och spela. Mm. Och särskilt nu när jag har ett kjoltyg i hemmet. Och jag är lite kaxigare också, har jag märkt.
Ja.
Ja, att liksom hon och jag gaddar ihop och slits. Så här, ja, ja. Nej, men jag känner direkt den där kvinnliga systliga gemenskapen.
Jag tror det är den så är bra helt... för dig alltså.
Ljuvlig. Jag bara, du sa till henne i morse, jag bara, vill du ha smoothie? Alla bara säger, jaha, mamma ska ge smoothie nu på morgonen för att hon är råstressad och typ sönderkörd. Jag bara, vill du ha smoothie? Hon bara, okej, tick. Jag bara, du får aldrig försvinna. Hon bara, jag ska inte det.
Nej, men det som är också så fint med så här, eventuella flick- eller pojkvänner som kommer in, och det tycker jag också med barnens kompisar och så här, generellt att ha ett hem som är öppet för fler än ursprungsfamiljen. Det är ju så välgörande för hela familjen. För jag upplever också så här,
ja,
alla skärper sig. Man kan inte hålla på och liksom gå runt och vara på grisigt humör eller så här, skava till sig alldeles för mycket. Utan alltså alla skärper sig. Det är så jävla välgörande på så många sätt. Så jag längtar och välkomnar också lite så här flickväns energier här i hemmet. Men även deras polare älskar att ha, alltså när jag huset är bara fullt med en massa tonåringar och kids. Och bara, så underbart ju, när det liksom är fullt hus och de har alltid någonting lite gulligt att tillföra. Och det blir också så här, älskar det. Och jag älskar det med dig, att du är så otroligt generös och har ett sånt öppet hem. Och det ska man veta, det är liksom, det är ett tydligt tecken på att man inte är så jävla dysfunktionell i alla fall. Att hemmet är öppet.
Att folk vill vara här.
Dels att folk vill vara här och att din dörr alltid är öppen. Det finns ingenting att dölja där inne. Man kan alltid så här, dundra in till dig. Du liksom, du står för ditt stök, du står med ditt varma hjärta, du bjuder alltid på liksom en god tallrik mat. Nej, men det är fantastiskt. Alltså snälla, låt oss bara beröra Håkan lite. Alltså jag har ju också... Den här veckan känns det typ kanske nästan som den längsta veckan. För du och jag har ju levt som liksom ett parallellt liv. Jag har varit på Håkan, du har varit på Håkan, men vi har inte varit där tillsammans. Det är helt bisarrt.
Och vi har inte pratat om
det. Vi har liksom inte ens debriefat det här. Jag kan berätta kort vad jag har för liksom Håkan-koppling. Och så kan du berätta vad du har. Innan vi går in på hela konsertupplevelsen. Jag var ihop med Ville och vi hade precis fått Olga 2001. Vi blev bjudna hem till Villes polare som heter Claes Lunding. Och han var talangscout eller skivbolagsboss liksom. Så Ville hade ju jobbat med honom i massa år med just det och sådär. Och på den här middagen, jag minns att han tillagade laxburgare. Med en jättegod avokadosalsa.
Gud vad hungrig
jag blev. Den var så god. Och jag var så här, gud vad har du lärt dig den här? Nej, det var så här Coop-recept. Det är så bisarrt att jag minns det. Det gör jag. Och Olga, hon var ju liksom för tidigt född. Men vi hade tagit med henne. Hon var med oss överallt liksom. Och hon somnade så sött i sin Inglesina-vagn. som vi då hade, där vi var hot på den tiden.
Ja, jävligt hot alltså.
Och när desserten kom in så vet jag att Claes liksom upphetsat ville få oss att lyssna på någonting som han trodde skulle slå något så jävla stort.
Vi måste ju också förklara att Claes Lunding var the itchit då när det gällde att nosa fram nya talanger. Så det var inte så här
nej,
Peter
han,
Abrahamsson nej, från
Claes Lunding
Sonys
låg liksom
hörna,
bakom så här alla stora liksom artister på den tiden. Liksom.
Låg inte han bakom Robin också?
Jo, det skulle jag nog... Det var kanske också Peter Svartling. Ja, men skitsamma, han var liksom
Peter
the big
Svartling
shit. Och det var också på den tiden när det inte fanns Spotify. Det fanns inte liksom delningstjänster, utan du var tvungen att gå via en skivbolagsboss för att så att säga göra karriär.
Lyssna på tapen.
Ja. Och då tar han fram den här lilla jävla MP3-spelaren eller vad det var. Och stoppar in den här demokassetten och låter oss då få lyssna på Känn ingen sorg. För mig i Göteborg.
Just det, han slog igenom med den
Och Ramlar. De två låtarna fick vi lyssna på. Mm. Alltså precis innan de släpps.
Wow, Sanna. You're the fucking Håkan.
Ja, men då ska jag säga det. Vad tror du att min spontana reaktion på dessa två låtar var?
Som alla andra recensenter, att det var skit.
Ja. Och det här har jag liksom hela mitt liv fått äta upp. Ja, jag skämts över det. Och jag har också så här, fast det har också givit mig någon slags idé om hur jag funkar. Att jag, så fort jag tycker att någonting är skit nu för tiden, då vet jag att det är svinbra. Och att jag bara måste lyssna om
så jag med killar. Så är jag med killar. Nej, det är verkligen sant. Så har jag alltid varit. Liksom... Jag bara, gud, vad har han, hur ser han ut? Typ? Så här, gud, vilken tönt.
Ja, okay. Och sen växer
bara, jeho!
Ja. Men hur som helst,
det är något sätt att jag tror att de liksom, det talar så mycket till ens inre kärna och det gör en stressad. Det är någon så här rädsla för intimitet, tror jag.
Ja, det är det.
Att man ska skjuta magin ifrån sig först.
Ja, men sen måste jag också ge Håkan att, eller liksom mig själv, att så här, vi var ju två extremt olika livssituationer. Alltså han sjunger ju om den eviga ungdomen, om liksom den här längtan, den här viljan att så här, få nå ut den här liksom extrema jävla kraften som finns i ungdomen på något sätt. Och att gå sin egen väg. Och liksom, det har varit en stor del av hans så här, konstnärskap. Liksom, att förmedla den känslan. Alltså Sigge, har du lyssnat på Sigge och Alex senaste podd? Där han gör sin, när han går igenom sina artister. Han har gjort det med Bob Dylan. Han har gjort det med min pappa. Han har gjort det med Bruce. Och nu gjorde han det med Håkan. Liksom, förklara vad det är i Håkan som... gör att man liksom inte kan värja sig. Och han beskrev det som att Håkan är liksom som en kanal för mänsklig längtan. Och evig ungdom på något sätt. Och det, jag var liksom inte i det skedet i mitt liv då. När Håkan kom med Ramlar. Jag hade liksom ramlat klart. Jag hade precis fött en bebis. Jag kunde inte relatera till det där. Så det var inte där och då som Håkan blev räddningen i livet för mig. Utan det var 2014 eller 2013 när mitt liv var som jävligast i min utmattning och Fox, alltså nej, Fox fanns inte ens då, men Lov och Igor, jag lämnade liksom min jättedestruktiva relation med Micke. Då kom För sent för Edelweiss.
Och du undrar vem som kysser henne nu. Och du undrar vem.
Jag kan den i sömnen, jag kan den i liksom, och jag kan inte lyssna på den utan att bara gråta, skratta. Nej, men det är sinnessjukt vad den där skivan.
Du hamnar där.
Jag bara hamnar där. Jag umgicks med honom i bilen, i bilåkande, i så här desperation.
Du är den enda som känner så.
Jag är den enda som känner Håkan.
Det är som att föda ett nytt barn. Man måste säga, ingen har haft den här gulliga ungen, så känner vi för Håkan. Håkan är vår baby.
Ja, men så är det. Och där, liksom, ja, sen har han följt med mig som en hemlig vän. Och jag har också förmedlat denna vänskap till Olga, som ju har varit liksom svårt Håkan besatt, för hon var ju väldigt liten då när hon var ju faktiskt liksom nyfödd när Håkan strömmade in i hennes små oskyldiga öron. Och sen dess har hon...
Så hon är också uppvuxen, det är hennes vaggvisa.
Ja, det är hennes vaggvisa. Och hon sjöng ju i mitt sommarprat i P1, så sjöng ju hon Valborg. Hon avslutade mitt sommarprat med att sjunga den. Vi kan lyssna på det lite.
Änglarna har åkt på pisk, gårdarna är grönsvarta, och i Astalia kan man inte undgå att bli kär. Där går en som svär att allt du gör är gott. Jag är din om du vill ha en idiot. Lägg din hand i min. Lägg din hand i min.
Nej, men alltså, när du berättar det där så finns det ju vissa så kallade, man säger, skivor och CD-skivor innan Spotify och streamingtjänsterna kom, som på något sätt, tycker jag, nästan har räddat ens liv, vilket liksom kultur är ämnat för att göra, och det är därför den är så otroligt viktig. Och musik är väl det sättet som man kan liksom lindra sorg eller förhöja sinnesstämningar. Det är liksom ett helt otroligt fantastiskt sätt att minnas livet på. Att bara lyssna på en låt och försätta sig i den känslan. Och på något sätt, när man hör de här gamla låten, även om det var en jobbig tid, så känns det lite som att man blir liksom inlindad i en stor, varm, god kram när man hör de där låtarna. Även fast man minns hur mycket man led, till exempel, som du under den här perioden, det vet ju jag. Men jag kommer ihåg när min kompis Åsa, Lillåsa då, hade blivit kär. Vi hade hängt dygnet runt. Hon är förresten Sveriges bästa presentfixare. Hon gör också hur som helst. Hon hade flyttat med sin, jag vill säga, töntiga kille till Göteborg. Det var han inte alls där. Han var jättegullig. Men han var ju liksom, han förstörde ju mitt liv, tyckte jag, att han kom och tog Love of My Life ifrån mig. För så var det ju med kompisar när man var så här 18, 19. 20. Det var ju viktigare än killar, tyckte man. Så när jag flyttade till Göteborg och började gå på konstskola, mamma var supersjuk, min syrra hade en liten bebis och vi kunde liksom inte connecta, och pappa söp liksom. Jag bodde i en andrahandsetta på Söder och hade svampat den här väggen då i någon terrakotta svampning. Ni som vet, orkade liksom inte riktigt göra klart. Hatade att sova själv. Och Lillåsa bodde ju mitt emot mig. Så vi hade ju såhär barnhåkigtåkis. Jag bara såhär, mayday, mayday, jag kommer över till hans pillis. Hon bara, nej, nu får du vara själv. Jag bara, mayday, mayday, jag kommer över. Och jag plötsligt så var hon inte där mitt över gatan liksom. Så det, jag mådde verkligen piss. Och det var en påsk och jag var helt själv. Jag var så här, men du vet, 20 plus. Och hade ingen, kändes som. Det hade jag säkert, men jag mådde verkligen dåligt. Och jag kommer ihåg påsken. Det var så här en dag, vet, precis när gruset började så här komma upp. När snön har smält. Och jag satt i min halvsvampade etta på Södermalm. Och saknade allt och alla. Och lyssnade på Blå jeans av Kent.
Kanske var det mål, men i dina ögon blir din längd grå. Mina ser svina, och det var väl inte en tår. Himlen är blå, dina ögon krymper som blå jeans.
Och sen precis då så fick jag ett sms. Hej, det var Charlotta Flinkenberg, min gamla väninna från Frida förlag, som var så här, hej, ska du inte komma och fira påsk med mig och min kille? De hade någon flådelägenhet liksom inne i stan, så då gjorde jag det. Men jag kommer ihåg att, du vet, så mycket känslor som utformade sig i min arma kropp när jag hörde den där skivan. Och det är samma sak, jag kan typ inte lyssna på den utan att så här, också känna otrolig tacksamhet. Så att jag var ju också så här, var gravid med Ossian när Håkan slog igenom. Och sen så, ja men du vet, har ju, sen separerade jag från Anouk och då lyssnade jag, så här, det är aldrig över för mig. Så att det är klart att jag älskar Håkan och låten har betytt mycket för mig. Men så har jag liksom tampats lite med så här, nu ska jag åka på Håkan, jag kan inte de här senaste låtarna. Är det okej okay att spela att man är liksom 20 fast man är snart 50? Ja, men du vet, jag hade liksom en rädsla för att inte det här skulle bli bra. Och så pratade jag med Sigge och han var så här, Åh, gud, jag är helt... För dag på Hannas bröllop så hade han och Malin precis varit där.
Mm.
Så de kom direkt, för han hade spelat skivor på efterfesten. Så han var så här... Nej, men du vet, han började med så här, sina fem feta hits, typ. Så här, så när man är helt slut. Jag var så här, gud vad bra. Då tänker jag så här... Då börjar han med Kom igen, Lena. Så jag var ju så pepp. Och så kommer de fem första låten. Och då hade han ju helt gjort om också i sin liksom, låtlista till sista konserten. Så jag var så här... Du vet, jag bara började svettas, jag började kolla på Silla, för Silla följde med, Silla Holm.
Mm.
Och bara, du vet, jag ville ha hennes kärlek hela tiden. Hon var ju så inne där, för hon är superfan. Och stod med händerna och vaggade. Jag var så här, ge mig bekräftelse att det kommer bli bättre. Och sen så bara fläskade det ju på.
Mm.
Med Friday for Futures, Lexell, Miriam Bryant, när lyktorna tänds. Alltså, det blev liksom... Jag var helt slut efter den här konserten. Sista halvan var liksom... Nej, men helt sjuk. Och den fick ju 5+. Och alla var så här, när man inte trodde att han kunde leverera något nytt. Och sen när vi skulle gå, då sitter Håkan på scenen. Han vill liksom inte att det ska ta slut. Det känns som att det var lite långsamt träl. Och så här, kastar ut röda rosor. Alla så här, där sitter Håkis och typ vill inte att vi ska gå. Så att det blev helt magiskt. Men jag kände kanske inte den där... Alltså inte så här, åh, min ungdoms... För det blev också nostalgiskt att man såg så mycket av ens liv hade passerat förbi. Det blev också en liten nostalgitripp och insett sig, vi är den sista generationen som har sett Magnus och Brasse, vi är den sista, så här, Monica Zäta, de som var 18-19 och stod framför oss. Det är klart att Håkan har utbildat dem och de kanske har lyssnat på någon... Du vet, Monica Zäta-låt eller vet vem Charlie Chaplin är. Men det blev också så här, ett tydligt bevis för att så här, ja, jag var med då. Nu är den eran över. Alltså, jag vet, det var blandade känslor tycker jag. Men det var helt magiskt. Och jag blev också uppraggad över typ 25-åring. Så jag kände så här, I still got it, Håkis. Vad tyckte du?
Jag var också så här, jag var ju där med Olga och hennes vänner. Och kände också så här för första gången att bara... Nej men gud, vad är det jag inbillar mig? Jag är liksom, jag är inte 22 som dem, utan nej, jag är 43.
Man vill ju det.
Jag kommer inte kunna stå och tränga mig fram där och liksom, man är lite bekväm. Jag tänkte så här, nej men det här kan inte ta mig med på en sån där resa som man ibland upplever av en sån där arena liksom konsert. Men så jag var lite så skeptiskt inställd och tänkte att nej men det var det och det här blir någonting, det är en stor upplevelse ändå, men jag kommer liksom inte bli berörd av det här. Det kan inte bli.
Nej, jag fattar, Nej.
Men jo, alltså klipp till så här, jag bara står och gråter, skrattar. Alltså det är så här, när man får liksom ett emotionellt påslag, vilket för mig så här, det händer ganska sällan. Jag tycker att jag så här, trampar på ganska mycket också så här, bäddat in mitt liv väldigt mycket i någon slags så här yogiskt lugn där det liksom inte ska vara så mycket drama, utan det är så här, det är jag och mina små pälsklingar och djur och små gulliga barn, alltså den typen av så här emotionella påslag. Men det här var, nej men fuck alltså vad jag var tillgänglig, och vad jag kan också bli så tacksam för det, att det är någon som kan faktiskt ta med en på en sån där fucking ride liksom.
Precis, och we still got it man.
Ja, det gör han. Och det som jag tänkte på, som jag sa liksom till Monique, som vi känner lite grann båda två, att så här, om man nu får sammanfatta liksom vad Håkan är, som jag tror också bidrar till den där sjuka upplevelsen, för jag har ju varit på en annan konsert, och det är liksom, det är gemensamt för alla konsertupplevelser med honom. Alltså all typ av rock'n'roll och väldigt mycket så här pop också. Det finns ju någon form av så här sexuell energi i det. Förstår du? Det är så här,
absolut,
det är
Rolling Stones
och det ska pumpas. Och det är så här, grabbarna längst fram och det är bara så här, oh, på guran. Och det är liksom, det är väldigt mycket sex.
Tappa brallorna och jucka.
Ja, så här, jucka fram med sina tajta lilla röven som man ska dansa loss med och så här. Och det är det ju med Beyoncé också. Det är liksom... Musik, pop och rockmusik handlar väldigt mycket om sex och att liksom ja, så. Men Håkan, he is not the one you are fucking, he is the one you're cuddling. Det är en skedliggare.
En sen kväll kanske. En sen kväll.
Jo, men du är ju också så omättlig. Men det är liksom du som står för den sexuella energin. Hans musik och hans scenframträdande handlar liksom inte om sex. Det handlar om längtan. Det handlar om så här, någonting som vi alla kan vara gemensamt. Det handlar om 0% så här toxisk maskulinitet. Han är liksom en, han är David Bowie, som är liksom, det är liksom den här, nej men, könlösa personen som bara har en enorm kraft som strålar längtan och kärlek. Och det
är en äkthet som är väldigt ovanlig.
Ja, och en så här...
Jag tänkte det, den här fantastiska showen med så här bildspelning. Jag såg Thelma och Louise. Jag bara, det var direkt så jag kände.
Ja,
jag bara, Sanne säger han, vi ska åka till Vegas.
Ja.
Vi ska åka genom Nevada.
Vi ska bara skratta. Vi ska bara...
Att man sätter igång så här, det är inte över. Så man kan köra på ett sista sekund.
Ja, vi ska bara köra. Och det är liksom, han är fan unik i det uttrycket.
Helt
unik. Mm. Och det finns här 0% aggressivitet i honom. 0% rädsla. Mm. Han är bara, går ut där och älskar oss alla. Och bara, alltså det är väldigt många som blir uppraggade på Håkan-konserter. Och många som börjar hångla just. Och att man helt plötsligt så här står och dansar trycker med en okänd främling. Kvinna eller man spelar inte så stor roll. För det är liksom the cuddling. Det är liksom kramandet man vill åt. Det är de oskyldiga kyssarna. Det är inte liksom någon som kommer grab you by the pussy. Eller liksom, det är inte den konsertupplevelsen överhuvudtaget. Liksom.
Det är en lång, äkta kyss farväl.
Det är det.
Mm.
Ja.
Ja,
det blir Vegas, det... älskling. Krya på dig.
Ja, det blir det. Det blir det. Ja. Puss och kram. Tack för att ni lyssnar. Nästa vecka, då jävlar.
Då jävlar. Då blir det det snygga studioljudet. Mm. Det lovar vi.
Mm.
Det blir... Så vi har lovat lovar så många verkligen. Veckor nu, men det blir så då.
Världen kommer emellan.
Om inte du lyckas.
Puss och kram.
Puss, puss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.